Ja, dagens ord kommer från 1 Johannes 3:1-3. Det är bara tre verser som jag läser här. Jag hoppas att ni tar med er och läser hela brevet. För det är lite stympat att bara läsa ett par verser. Det finns också kommentarer i 1 Johannes där man ibland undrar, vad menar han med det? Och det blir bara tydligt när man läser hela brevet. Vad innebär det till exempel att rena sig själv? Att följa Jesus? Det kan kännas att kraven på sig är höga. Men Johannes var aldrig den personen som sa på det sättet. Han hade två motton i livet och det var det dubbla kärleksbudet. Det var älska Gud och älska sin nästa. Oavsett vad som hände så var det alltid älska Gud. Det finns en legend som säger att Johannes, när han låg på dödsbädden, så var det lärjungarna till honom som frågade, vad har du något mer att säga? Säg någonting annat. Och det enda han kunde säga var, älska Gud. Älska din nästa. Så vi läser 1 Johannes 3:1-3. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom som han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig liksom han är ren. Vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Temat för predikan idag är att följ mig. Och som jag precis sa är det inte alltid lätt att följa. Många tvekar och tvivlar. Är jag god nog? Har jag varit bra nog för att följa Jesus? Att han ska komma ihåg mig. Han som ser 6 miljarder människor. Vem är jag då? Ja, det är en kvinna. Hon sa, om jag inte ber minst en timme varje morgon, då kommer säkert någonting dåligt hända under dagen. 59 minuter var inte nog. Jag utmanade henne och frågade, varför? Ja, men jag måste ju. Gud vill ha det från mig. Han vill ha hela vårt liv. Han vill inte ha 59 minuter. Men det är inte plikten där. Det är att veta att vi är hans barn. Både till kallade och är. En utmaning jag hade för ett tag sedan, jag ska berätta om en kvinna, hon var 92 år gammal. Hon dog. Plötsligt. Hon hade följt Jesus bara nyligen. Och hennes son, en av sönerna, var kristen också. Och han ledde en liten husförsamling uppe i bergen. 3 timmar bort från där hon bodde. Så han satte sig genast när han hörde att hon hade dött att åka till henne och vara med när hon skulle begravas. Hon, 92-åriga kvinnan, bodde i ett hus som var ägd av en hindu. Hon var själv före detta buddhist. Men i hinduernas tro så får man inte ha någon beröring med de döda. Det innebär att de var tvungna att bära ut henne, få ut henne ur huset och la henne på utanför på gården. Hon skulle snart köras iväg till kremering och brännas. Mina vänner, pastorer från en annan kyrka, också någon timmes resa därifrån, åkte dit för att vara med på begravningen. Var där som kristen bror och var med i familjens sorg. När de är på väg dit så sätter hon sig upp. Hon har varit död i 3 timmar och hon satte sig upp. Det skakar ju om alla runt omkring. Ett mirakel som hände. Min första tanke hörslo var om ett par av er tänker likadant. Var hon verkligen död då? Var det verkligen så att hon vaknade till liv igen? Och jag fick tänka mig för och säga, spelar det någon roll? De hade känt pulsen, burit ut henne, förberett att hon ska kremeras, och hon sätter sig upp. Ska jag då bedöma och säga, nej men hon var nog inte riktigt död? Men det var ju Gud som väckte henne till liv i rätt tid. Inte efteråt, inte före, utan då. Och fler i familjen, hela familjen, vände sig till Kristus. Kunde enkelt sagt att ja, men det var säkert någon av de andra gudarna. Men det gör man inte. Man visste att det här var de kristnas Gud. Oavsett vad vi tycker om dem, så var det deras Gud som var stark nog att väcka henne till liv. Och flera i byn kom till tron också, så det blev en väckelse i församlingen. Min fråga till er: var dessa människor nu verkligt kristna? Visste de om vad synd är? Visste de om att ha bekänt sina synder och insett att Jesus är han som dog på korset och är Guds son? Hur mycket behövde de egentligen veta för att vara kristen? De här personerna visste ingenting. De visste bara att er Gud har väckt upp den 92-åriga kvinnan. Den guden vill jag följa. Lägger vi för stora krav? Deras resa med Jesus började då. Och självklart ska de kallas Guds barn. Oavsett vad de visste om Jesus då. Det får de lära sig på vägen. Vi ser väldigt många som kommer till tro genom helanden eller drömmar. Och jag börjar inse att de känner ju inte det vi räknar med att man ska känna. Men om ni tänker till lite nu, när ni kom till kyrkan här, träffade kanske Ivan första gången. Hur mycket kände ni av Ivan? Hur mycket visste jag av Ivan när jag kom hit? Men jag visste att han var en god person. Han var med i församlingen. Han trodde på Jesus. Jag vill lära känna honom mer. Är jag hans vän? Ja, från första stund. Och så är det med Jesus också. Att följa Jesus innebär inte att vi kan allt om Jesus. Men jag vet, han är mäktig. Och han är starkare än de andra gudarna. Och honom vill jag följa. Men då inser ni också att resan blir annorlunda. Det blir lättare att skakas om. För det är inte bara intellektuella kunskapen om honom, utan om man ser att Gud försvinner eller inte svarar lika fort, då börjar man undra, har han glömt mig? Och då skakas tron lättare. Eller familjen börjar trycka på och säga, Är din Gud verkligen så hjälpsam och bra som du säger? Varför har du då inte mer pengar? Varför är det så svårt för dig att hitta jobb? Eller en mamma som blir sjuk och hon säger, varför helar inte din Gud nu? Är de andra gudarna upprörda och din Gud är inte stark nog? Eller är du inte betydande nog för honom? Om vi hoppar tillbaka 2000 år så inser ni nog att apostlarna, lärjungarna, hade samma situation. När Jesus kommer vid Genesarets sjö, hur mycket visste Petrus och Andreas om Jesus? Ja, ryktet hade kanske gått. De visste att han var nog en profet. Han hade börjat undervisa, men han hade inte hållit på i 3 år än. Han hade precis börjat. Och Jesus säger till Petrus och Andreas, följ mig. Och de följde. 3 år senare så hade de fortfarande inte förstått att Jesus skulle dö på korset. De hade fortfarande inte förstått vad det innebär att Jesus var Guds son. De hade slått som vem får sitta på högra sidan, vem blir mäktigast. Och Petrus till och med förnekade Jesus. Efter 3 år tillsammans med Jesus. Men han hade sagt, följ mig. Och efter uppståndelsen så tar han Petrus åt sidan igen. Och säger inte, följ mig. Men nu, ta hand om mina får. För dem. De behöver dig. Hur mer tydligt kan Jesus säga att du är min, du är mitt barn? Han sa inte det i ord, men han gav uppdraget och det innebär, du är min representant nu. Gör mitt, fortsätt mitt verk på jorden. Och det är vad vi har i lärjungaskap. Lärjungaskap just nu är ett inneord. Svårt att tro. Det skulle alltid varit ett inneord. Men församlingar runt om i världen just nu diskuterar, vad innebär lärjungaskap? Lausanne, som börjar nästa månad i Korea, deras huvudtema är lärjungaskap. De har gjort undersökning runt om i världen. Så massor med församlingar diskuterar lärjungaskap. Men när jag gjorde undersökning och kollade upp vad händer i församlingarna, så är det snabbaste svaret, det är bibelstudier. Och för mig är lärjungaskap inte bara det vi lägger här, utan det är hjärtat. Min relation till Kristus. Min inställning till livet. Hur tar jag hand om mina problem? När det har gått fel. Som David. När han gjorde fel. Så var han fortfarande Guds speciella utvalde. Inte på grund av att han var perfekt. Utan för att han hade hjärta och själ att ändra sig. Och komma tillbaka till Gud. Det har vi mycket med varandra. Och om vi sa att helande är en av de största orsakerna att folk kommer till tro, så är den andra den gemenskapen. Det är att vi är lärjungar tillsammans. Jag är lärjunge fram tills jag har nått himlen. Alltid på väg. Flera av mina vänner som har blivit kristna i den tibetan-buddhistiska världen, de studerar församlingen. Jag hade två bröder som är pastorer idag, eller en pastor och en äldste. De flyttade från bergen in i huvudstaden, skulle studera, och deras stora syster bodde där redan. Och hon sa, ni får bo hos mig, men ni ska veta att om ni bor hos mig ska ni komma med mig till församlingen. Och flera år så trodde jag att hon var kristen, men det var hon inte. Hon tyckte om att gå till församlingen för det var en fridfull plats. Det var en bra gemenskap. Där hörde jag hemma, där kände jag frid. Men hon ville inte gå själv, så hon sa till sina bröder, bo med mig, men kom med mig till församlingen. De två bröderna blev kristna före henne. Av att se en församling som brydde sig och älskade varandra. När de ser att ni älskar varandra så förstår de att ni är mina barn, mina lärjungar. Det är otroligt viktigt. Jag pratade med någon i Tuva, det ligger uppe i Ryssland. Hon sa, ja, jag hade en kristen vän. Jag besökte hans familj i 2 år för att se om det han sa om Jesus verkligen var sant i hans liv. I 2 år höll jag på att titta och studera. Sen när jag insåg att det var Jesus och det var verklighet, då blev jag kristen. Hörde från en grupp i Pakistan där de sa, när jag blev kristen var jag tvungen att jämföra den gruppen som jag ska till nu som kristen. Är den verkligen bättre än den jag lämnar med min familj och min by? Tog helt och hållet och jämförde gemenskapen från den muslimska till den kristna. Är den bättre? Om den inte är det, då har vi mycket att jobba på. För vi som en ny familj ska fungera så också. Jag har 4 ord om lärjungaskap. 1. Är att lämna. När Jesus säger följ mig, då innebär det jag måste lämna något. Jag lämnar mitt gamla liv, jag lämnar min gamla gemenskap, jag lämnar min familj. Jag är nu på väg en annan resa. Det har ett pris och för en del är det högt. Är det en gemenskap så kan det kosta mycket där. Men det kan också vara lamor, shamaner som beskyller för att du inte tillhör samhället längre. Eller som min vän i Kina där han frågar sig, hur tar jag hand om min familj och lever som en kristen när samhället jagar och stoppar allt det kristna hela tiden? Det är naturligt att beräkna priset. Och många gånger har vi glömt det här i Sverige. Men det alltid innebär att lämna när man startar att följa. 2. Tillhöra. Och det var precis det jag pratade om, att jag tillhör nu en ny gemenskap. Jag tillhör både Gud och gemenskapen. Måste jag tänka till. Jag glömde av vem som sa det, men i början på 1900-talet han sa, när du säger ja till Kristus så säger du också ja till hans kyrka. Många gånger så säger vi, ja, jag sa ja till Kristus. Men jag säger då ja till mina syskon också. Det är aldrig bara en persons beslut. Det är alltid en ny gemenskap. Och där tillhör vi varandra och vi tillhör Gud. Vi är hans. Vi är, som Johannes här säger, ni är Guds barn. Ja, det är vi. Vi inte bara kallas det, vi är Guds barn. Däremot säger han något lurigt där efteråt, men vi vet inte vad ni kommer, vi kommer att bli. Vi kommer för alltid vara Guds barn. Men här, att följa Kristus innebär att bli mer och mer lik honom. Och jag tror det är det som Johannes menar här. Vad som kommer bli. Vi kommer ha full del av hans härlighet. Full del av hans kunglighet. Allt vad det innebär att vara hans barn. Men vara del som familj. Fullt ut. Och i hans avbild som vi var menade från början. Gud skapade oss i sin avbild. Och vi tappade bort det på vägen. Gud sände sin son för att vi skulle bjudas in, få del och bli nya. En ny människa igen. Den människan i Guds avbild. Vi tillhör det, kan aldrig dela på det. När jag ser en del av de bibeltexterna så ska jag säga det. Jag är Guds, han är jag, Gud säger du är min. Och känner jag ibland, är jag en ägodel? Hur ser han på mig? Är jag hans slav? Ja, ibland så är det kanske så. Jag har sänt att vara hans sändebud. Att göra hans kallelse. Var hans verktyg. Men kom ihåg att han är god far. Alltid en pappa som älskar dig. Det innebär att när du ramlar så lider han med dig. Skulle någon försöka dra bort dig? Ja, hur reagerar en pappa eller mamma då? Det är full kraft och all energi till att hålla kvar barnet. Du är min. Jag kommer beskydda dig. Du pratade om en pappa och en son som dog i floden för ett tag sedan. Och det är otroligt sorgligt. Men jag kan förstå pappan. När man ser sin son drunkna. Då gör man allt och tänker inte på sitt eget liv. Det är min Gud. Han sände sin son att dö för mig. Vad spelar det för roll? Du är så viktig för honom. Att han sände sin son att dö. Det är att tillhöra. Det är inte något, en budgetnummer eller en ägodel. Du är hans med full kärlek och full av den här kraften att hålla i dig. Kom ihåg det, även när du gör ett misstag. Även när det inte går bra. Han lider som du. Men du är hans och får vända tillbaka. Det frågan inte är om vad du har gjort, frågan är hur vänder du tillbaka? Och fortsätter resan hem. Och det är den tredje poängen. Att bli som honom. Att bli hans avbild. Att ditt hjärta dras till honom. Självklart. Vill vi bli mer och mer lika honom. Och vi jobbar på det. Men det är inte det som förtjänar att han tittar på dig eller han älskar dig. Utan vår resa är att bli som honom. I hans avbild. Vad ska man säga? En broder uppe från bergen. Kom i sina slitna kläder. Som vanlig tibetan så har du nog inte duschat på ett par år. Men vilket hjärta. Han kom och var med oss i utbildning och kurser. Och så satte han sig nära oss som ledare. Och så sa han, får jag sitta här? Självklart, vi vill ha mer. Och Tyvärr så har flera av studenter och de som är med för mycket respekt. Vi vill ha mer gemenskap. Men han satte sig där och satte sig tyst och så sa han: jag vill sitta här för jag vill bli mer lik er. Och då får man titta sig själv i spegeln. Ja, vill du verkligen bli lik mig? Men det var det Paulus sa. Ta mig som ett exempel. Och många av oss säger: det kan jag inte göra. Vi hade en i Korskyrkan i Borås. Hon sa: ni har sett ett temat där som följ mig. Så sa hon: ja, Christian har sagt att följ mig, men vi menar inte att ni ska följa honom. Vi menar att ni ska följa Jesus. Och så sa jag: är det säkert det? Kan vi inte säga följ mig också? Jag följer Jesus. Och jag ska självklart kunna säga: följ mig som jag följer Jesus. Det var det Paulus sa. Men då blir man: jag är fortfarande inte perfekt. Jag har inte allt under kontroll. Men det handlar inte om det. Det handlar om din attityd att nå himlen. Prioriteringar, värderingar, att sätta dem först. Följ det. Om jag har gjort fel, hur hanterar jag det? Be om förlåtelse. Bekänna. Ödmjuka mig som David gjorde. Ja, då är det att följa mig. Titta på Paulus liv. Ja, vi ser inte om alla misstag och sånt, men han blev upprörd. Han skickade iväg Mark och han hade konflikt med Barnabas. Så hindrar det honom att säga att följ mig? Nej. Senare så var Markus hans närmaste medarbetare. Den som tog hand om honom på ålderdomen. Jag vet inte hur gammal han blev, men det talar ett språk. Att han helade den relationen. Accepterade igen. Gud har dött inte bara för det jag gjorde fel, utan också för mina relationer. Då ska jag bli som honom i hans avbild. Och det fjärde, nu har vi haft lämna, tillhöra, att bli. Vad är det fjärde? Det är att gå. Att dela vad Gud har gjort för dig. Gå till din granne, gå till Thailand där vi bor, eller gå till kaféet, lunchrestaurangen. Att vara Kristus avbilden bland folket i ord och gärning. Vi är kallade att göra lärjungar. Inte göra dem till kristna. Det är Gud som gör. Men vi är kallade att gå och ta med folk på vår vandring. Liksom jag är en lärjunge, så tar jag med mig folk på den vandringen. När vi är ett folk på vandring. Vi behöver nästan glasögon. Det innebär att vi hör inte hit, som Johannes sa här. De känner oss inte, liksom de inte kände Kristus. Vi är på vandring, vi har andra målsättningar, vi har andra värderingar. De känner oss inte. Vi hör inte hit. Här är inte hemma. Där är hemma. Vandringen är aldrig ensam. Det är alltid att följa Jesus och vandra med andra. Ibland känns det ensamt, men vi är ett folk på vandring. Vi är också ett folk som har beräknat priset. Det kostar. Vi är ett folk som har en ny familj och ska bete oss som en familj också. Och det innebär, om vi tittar på min familj, ja, vi har gräl och tjafs också. Det är inte alltid smärtfritt. Men vi hör ihop som familj. Och sätter vi det först, att höra, höra samman och till varandra, då är det lättare att överse problemen och gå förbi dem. Vi är ett folk som är heligt. Kanske inte alltid känns så, men Gud har gjort oss heliga. Och det säger Johannes här: följ, tro och rena er. Det är inte genom att fixa de här bockarna, att nu har jag gjort det, nu har jag gjort det, nu har jag gjort det, så nu är jag helig och bra. Heligheten kommer från att följa honom och bli som honom och älska honom. Vi är ett prästerskap. Det är det att gå, medla till folken att det finns ett hopp, det finns ett liv. Och vi är ett folk som har ett mål. Glöm aldrig det. Vi vet slutet. Om ni läser en deckare eller en film. Jag tycker inte om att läsa slutet. Jag vill veta hur spännande det är på vägen. Men vår resa, vi har läst slutet, var vi hör hemma. Kom ihåg det när det är tuffa dagar. Ja, det finns mycket mer att säga om lärjungaskapet. Och jag bara påminner igen om att förbli, att bevara tron, det är att följa. Att klara av stormarna, inte i sig själv utan som en gemenskap, och att tillhöra Gud. Att se med ögonen först på honom. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du som har skapat galaxerna, alla stjärnor och himlen och en liten jord med lilla mig på jorden. Du älskar mig så mycket, du älskar oss så mycket att du sände din son för att vi skulle få tillhöra, få komma till dig, komma inför tronen. Inte på grund av vad vi har gjort. Vi kan aldrig göra rättvisa för vad du har gjort. Där vi får bara ta emot av nåd. Och ta emot av nåd genom att följa dig. Att ibland vet vi inte vad nästa steg bär av. Vi vet inte hur tufft det är just nu. Men att i allt det, bara följa dig i tro. Jag tackar dig för församlingen här. Din vackra kropp, din vackra brud. Så var din representant, ditt ljus här i Älvsbyn. Och nå ut i världen. Tjäna, älska som du gjorde. Att vara din avbild bland folken. Jag ber om rikt mått av välsignelse, kraft, helig ande över kyrkan här. Bär dem, led dem och låt ditt namn bli ärat genom alla våras liv. Hjälp oss att alltid se dig först, söka dig först. Och vårda, värna relationen, hjärtat som du har gett oss. Ber i ditt namn. Amen.